Ja, hörni, jätteroligt att få komma till er här på Vineyard. Och det känns roligt att vi är, ja, att det finns många kristna sammanhang i Nyköping som firar gudstjänst, och att vi gör det på olika tider och på olika sätt. Det behövs i vår stad, det är helt övertygad om. Vi behöver egentligen ännu fler, tror jag. Det är gott att få möta er här idag då. Jag blev väldigt uppmuntrad. Jag kollade upp här lite. Jag fick höra att det var precis igår, ett år sedan, som ni hade börjat med de här samlingarna på Alla Hjärtans dag, sa ni, va? Mm. Och jag blev väldigt uppmuntrad då när jag hörde på att ni skulle börja fira gudstjänst här på folkhögskolan. Och det känns jättekul att få vara här nu. Igår eftermiddag så sprang PM och jag på varandra, och då frågade PM vad jag tänkte prata om, vad jag skulle ha för tema idag. Och då sa jag att ja, men det kommer nog handla lite grann om bön och förbön. Och så säger PM direkt, och det visste ju inte jag, det tyckte jag var lite intressant, och sa PM, ja, vi ska faktiskt ha en bönedag imorgon. Och det var ju ännu förmånligt att få komma hit när ni har haft en bönedag innan. Då är det ju verkligen härligt att få vara här. Och kändes väl som en bekräftelse också att det kanske var ett tema som vi ska ha idag. Mm. Det var en man som det var en man som blev arbetslös. Och det var ju tufft. Och han satt där hemma och började, ja, som man gör då, titta i platsannonserna. Och det var inte så lätt att hitta något sådär. Men sen efter en tid så fick han se en annons, och som han tänkte, den där ska jag svara på. Så ringde han upp, och de som svarade där sa att ja, du kan komma imorgon om det går bra på en intervju, sa de. Jaha, sa han, imorgon, ja, jag är arbetslös och det går väl bra, så han åkte dit dagen därpå redan. Och man hade suttit där en stund och pratat, så sa de, ja, du kan få jobbet imorgon, får du börja. Oj, imorgon, ja, men det är bra, jag är ju arbetslös, så det går ju bra. Så, ja, och redan nu kan du börja träna på din uppgift. Och då var det så att han hade kommit till ett zoo. Och på det här zoot så hade man en gorilla som hade blivit sjuk. Och den här gorillan var den stora liksom attraktionen. Och den som alla barn bara älskade på när de kom till zoot. Så att, ja, du ska få en gorilla direkt här och klä på dig, och så ska du få liksom vara gorilla i zoot här från och med imorgon då. Så du kan börja öva på dina liksom läten och hur du ska bete dig och sådär. Så han började öva där direkt. Så då håller på, så är han tidigt på plats på zoot, och så öppnar dörrarna eller grindarna där, och så väljer de här barnen in på zoot, och mycket riktigt, raka vägen fram till gorillaburen. Och han trivs så bra där inne, och han lever om, och han härjar, och barnen tjuter och skratt. Och det är verkligen succé. Så ser han att det hänger en sån här, vad heter det? Trapett, eller vad heter det? Som man kan svinga sig, trapett. Strapats kan det bli i alla fall. Men en sån här som gungar, som man kan svinga sig fram och tillbaka i. Och han upp i den och börjar svinga. Men han får bra fart. Då vill det sig inte bättre att han har handskar på händerna då. Då liksom glider han ur handskarna och flyger ur sin bur och landar i buren bredvid. Och det var inte så jättebra, för det var ju lejonburen. Han blir ju inte så lite skraj alltså. Och jag vet inte vad man ska göra, så tänker jag, jag får vråla mitt sista liksom vrål här innan jag kommer bli lejonmat. För lejonet var på väg fram emot honom, och han bara vråla. Och då hör han bakom sig precis: "Shh, annars förlorar vi jobbet, både du och jag." Det är ju sådär, allting är inte kanske vad man tror att det är. Eller hur? Och jag tänker så med Gud. Alltså, det finns mycket att upptäcka hos Gud. Vi kan ha våra olika bilder, våra föreställningar, våra tankar. Men jag kan nog säga att ingen av oss på den här jorden har upptäckt och sett allt hos Gud. Utan det finns hela tiden nya saker att upptäcka. Hela tiden nya Ja, perspektiv på Gud och nya saker hos Gud att upptäcka och få del av i sitt liv. Och ett sätt att upptäcka mer av Gud, det är ju att utforska det här med bönen, så tänker jag. Genom den egna bönen, men också genom det vi kanske kallar för förböner. När vi ber för varandra, som Bibeln talar om att vi ska göra. Så jag ska läsa ett bibelord ifrån Lukas 18 idag. Och det var så här, i Jordnäsbergskyrkan hade vi en period i början på det här året som vi utlyste 15 dagar av bön som start på det här året. Och ja, då fick jag till mig den här texten. Och nu när jag skulle komma hit så bara kände jag att jag ska använda samma text. Det är inte så ofta jag gör det så här nära på varann när jag predikar. Men jag kände att jag skulle använda den här texten idag också och tala om detta med bönen. Och det här är från Lukas 18. Och du som inte har någon bibel, du kan titta på skärmen så ska vi nog få texten här. Och det är Jesus som berättar en liknelse, alltså en sån här berättelse. En story för att få de han pratar med, de han möter att greppa någonting. Och här handlar det om bön. Då står det så här: Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns det en änka. Och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Ja, till en början så ville han inte. Men sen tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den här änkan är, ska jag låta henne få vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur sig med sitt springande. Och Jesus sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro på jorden när han kommer? Vi ber tillsammans. Tack Herre att vi får läsa ditt ord och att vi får tro att du har ett tilltal till oss genom ditt ord idag. Jag ber om ditt beskydd. Jag ber om din heligandes vägledning genom den här predikan. Och att du ska uppmuntra oss och stärka vår tro. Herre, vi önskar det, att vi skulle ha tro i våra hjärtan. Att ditt ord ska ge oss tro. Att vi ska få förväntan på dig och lära känna dig ännu mer. Så vill jag be i Jesu namn. Amen. Så i den här liknelsen berättar Jesus om två personer som bor i samma stad. Två personer bor i samma stad. Vi kan ta nästa bild. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. Och i samma stad fanns det en änka. Alltså en domare och en änka. Och den ena är då domaren. Och domaren, han beskrivs ju här, va, som ganska likgiltig och respektlös. Både inför människor men också inför Gud, står det i texten. Domarna var på Jesu tid ju tillsatta, lite som man kan förvänta sig, för att se till att ordning och reda följdes. För att se till att regler följdes. Och också för att ge de svaga i samhället en möjlighet att få sin rätt. Men det var inte så ovanligt, vad vi förstår om vi undersöker lite, att domarna på den här tiden var sådana att man kanske behövde känna dem eller ha möjlighet att betala dem bra om man skulle få dem att ta tag i ett missförhållande. Så det är domaren. Sen bor också änkan i den här staden. Och en änka på Nya Testamentets tid levde ju och var väldigt utsatt. Hon var beroende av andras välgörenhet, av andras, det andra ville välsigna henne med. Och ofta så kunde hon inte åstadkomma själv så mycket förändring av sin situation, utan hon levde i det här beroende förhållandet till sin omgivning. Men hon kunde gå till domaren och hävda sin rätt om hon hade blivit utsatt för någonting. Och i den här berättelsen nu då, som Jesus berättar, så har ju änkan blivit utsatt för någonting. Vi vet inte vad. Vi vet inte vad som har hänt. Men någonting har hänt. Någon oförrätt har den här kvinnan drabbats av. Och hon är inte likgiltig inför det här, utan hon går till domaren för att hävda att hon måste få ut av sin motpart det hon har rätt till. Alltså hon vill hävda sin rätt. Hon står på sig. Trots att domaren missbrukar sin makt, liksom slår igen dörren och struntar i henne, så ger hon inte upp, utan hon fortsätter att komma inför domaren och hävda sin rätt, tala för sin sak. Och det är ju så här att vi lever ju i en värld som är full av oförrätter, eller hur? Det pågår ständigt av olika slag, vitt skilda slag. Vi kan uppleva det i våra egna liv, naturligtvis. Vi ser det i vårt samhälle, runt omkring oss. Och vi ser det ju väldigt tydligt kring vår jord, runt om i det globala världsperspektivet. Det är så mycket som är fel. Det är så mycket som görs som är fel. Det är så mycket som vi drabbas av, som vi upplever, det här är fel, det här är inte rätt. Och det är lite grann, känner jag, som att det pågår hela tiden någon slags kamp omkring våra liv. Där någonting försöker ta liksom vår glädje ifrån oss, ta vår frihet, ta vår frid som vi är skapta till att ha. Gud har skapat oss för att vi ska få leva med frid, med glädje, med frihet. Men hela tiden händer saker som försöker ta det här ifrån oss. Som försöker beröva oss på det som vi egentligen, alla människor, borde ha. Som vi är skapta för att ha. Jag tänker att vi har alla våra egna saker som vi får bära fram inför Gud. Vi har alla våra saker i våra liv och ser omkring oss. Någonting i familjen. Någonting i relationer. Något på arbetet, i skolan. Vi har saker som vi får bära fram inför Gud. Och det är våra rättigheter och vår möjlighet att göra det. Att komma till Gud med det som inte är rätt. Det som vi upplever som inte är bra. Om vi tar nästa bild så ska vi läsa i Filipperbrevet. Där står det så här. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, så tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Alltså när vi har saker i våra liv, då ska vi inte tänka att det där trycker jag ner, det där stänger jag inne. Vi ska inte det första vi gör tänka att det där börjar jag prata om. Det där vill jag liksom bubbla på till höger och vänster om. Nej, vi ska ta det till Gud. Det som är fel, det som drabbar oss på olika sätt. Vi ska ta det till Gud. Och varför? Jo, skriver Paulus. Därför att när vi ger det till Gud, när vi kommer till honom med det, då får vi någonting tillbaka. Då får vi Guds frid. Det får vi inte om vi bara håller inne det som vi utsätts för. Det som går emot oss. Det som vi tycker är fel. Eller om vi bara pratar med andra. Om vi bara vill liksom spinna vidare på det här. Som det lätt är med saker vi tycker är orättvisa. Ibland behöver man ju det naturligtvis. Men det kan också bli med fel syften. Men när vi kommer till Gud. En del av er är ju äldre än mig. Och ni minns ju när man på den tiden man kunde gå till banken med pengar. Det gör vi ju inte idag. Men det fanns ju en tid då vi kunde göra det. Och som jag minns det, så kunde man gå till banken, sätta in pengar. Och vad fick man då? Jo, då fick man ett kvitto, eller hur? Och så fick man det här kvittot och så stod det hur mycket man hade satt in. Och så kände man, vad skönt, nu vet jag, nu sitter pengarna där. Nu vet jag liksom vad jag har dem. Och så kunde man liksom sova gott om nätterna. Och lite grann så där är det. När vi ger det till Gud så får vi som ett kvitto tillbaka. Vi får hans frid som övergår allt förstånd. Som är mer värt än allt vi tänker, står det. Det är något oerhört positivt med bönen. Att vi får komma till Gud. Vi får komma också med det som är svårt. Det som är oförrätt. Jag tänkte läsa för er också, eller vi kan läsa tillsammans ifrån Saltaren. David, när han ber i Saltaren, i Saltarsalm 56 till exempel. Det fanns många när jag började titta som man skulle kunna läsa. Men han är förföljd och till och med tillfångatagen, står det i början när han skriver det här, David. Förbarma dig Gud, jag är förföljd, jag är ständigt utsatt för angrepp. Fienderna förföljer mig ständigt. Många angriper mig och ser ner på mig. Alltså han är utsatt för oförrätter. Han är utsatt för en förföljelse som naturligtvis inte kändes rättvist. Och han kommer till Gud med detta. Och så fortsätter han lite senare i salmen. Ständigt sårar de mig med sina ord. De har ont i sinnet mot mig. Jag känner, det är ju så aktuellt. Ständigt sårar vi människor varandra med ord, med vad vi säger. Kanske någon precis har det aktuellt, det där du fick höra som var så fel. Och det kändes så orättvist. Och det gjorde någonting ont i ditt liv. Vad ska vi göra med det? Jo, vi ska komma till Gud. Vi ska göra som David. Vi ska komma med det till Gud. Och han fortsätter i samma psalm. När jag är rädd, förtröstar jag på dig. Vad kan de dödliga göra mig då? När jag är rädd, då kommer jag till dig, Herre. Det är till Gud han kommer med det han bär på. Det som är hans, ja, det som står emot honom. Det han tycker är orättvist. Det folk säger till honom. Orden som bränner inom honom. Han kommer med dem till Gud i första hand. Därför att han vet att där är han trygg. Hos Gud är han trygg. Där kan ingen egentligen komma åt honom. Jag tror att vi ska känna att det är det naturliga för oss människor. Och för dig som har lärt känna Gud. Att händer det någonting, då är det naturliga. Då är det att komma med till Gud med det som händer. Med det som vi får vara med om. Med det som vi får ta emot på något sätt. Det är en naturlig reaktion, det är att gå med det till Gud. För egen del så har jag känt så här. Det händer att jag ger upp min bön. Att jag känner den här risken att man ber för någonting. Man har någonting som man har bett till Gud om. Man kanske har bett länge. Man känner att, ja, man ser tillbaka och märker man att det där har jag slutat be för. Jag har gett upp min bön. Antingen kanske medvetet eller omedvetet. Men man märker att det finns böner som man ger nästan upp dem till slut. Jag vet inte, det kanske bara är jag som har känt så. Men det kan vara tvivel som tar över handen. Man kanske inte liksom orkar be längre. Man kan vara i en situation där man helt enkelt inte mäktar med att be längre. Det är bara för mycket. Vi kan känna rädsla för att faktiskt bli besvikna. Kanske har du varit där. Du känner att det kommer en rädsla. Tänk om jag inte får. Och så nästan slutar man be för man blir rädd för att bli besviken. Vi undrar ibland, gör det någon skillnad? Spelar det någon roll att jag ber? Jag vet inte vad du har för erfarenheter. Men jag brottas ibland med det här. Det är sånt som kommer liksom, kommer över en. Och då tänker jag utifrån den här berättelsen som Jesus har berättat om änkan.
och domaren.
Att kanske känner man sig som en änka på den här tiden. Kanske känner man sig lite maktlös inför Gud. Ska Gud aldrig höra mig? Ska Gud aldrig liksom ta sig tid för mig? Ska Gud aldrig lyssna på mig? Hör han inte mina böner? Vi börjar likna oss vid en enka situation. Vi gör allt för att få Guds uppmärksamhet. Och risken, tänker jag, om vi börjar likna oss vid enkan, om vi faller in i det, är ju att vi också faller in i att vi liknar Gud vid domaren. Men vår situation, och det är det glada budskapet i det här, den är inte som för en änka. Och Gud är inte som domaren i den här berättelsen. Låt oss se på det. Änkan kommer ensam till domaren. Änkan kommer ensam. Hon får kämpa själv. Hon får bära fram sin sak på sina egna axlar. Hon får bära sin börda själv inför domaren. Änkan kommer ensam. Vi behöver inte komma ensamma. Vi behöver inte bära vår börda själv. Därför vi är, om vi tittar på nästa bild, som Paulus skriver i Romarbrevet. Vi är en kropp. Han använder bilden av en kropp. En kropp med en massa olika kroppsdelar, där vi är olika delar i en kropp. Och så använder Paulus den här bilden och så säger han, var för sig är vi lemmar eller kroppsdelar som är till för varandra. Vi är inte ensamma. Vi är en del av en kropp. Vi har varandra. Och det här tillhör en av de saker som vi, jag tror vi behöver påminna oss om gång på gång. Vad det innebär att vi har varandra. Ja, det kanske vi inte heller förstår fullt ut och kan upptäcka fullt ut. För det är ju inte så lätt. Och det är ju olika hur nära vi kommer varandra som kristna, som troende. Man har en del ganska ytliga relationer naturligtvis till en del. Sen har man nära relationer till andra. Men en kristen är inte tänkt att vara ensam, utan en del av en gemenskap. En del av en kropp. Och i en kropp så bär man varandras bördor. Alltså gör det ont någonstans i kroppen så tänker man inte, ja, det är bara handen som lider och så är man jätteglad liksom. Utan det gör ju ont i hela ens varelse när någon del i kroppen har ont. Och det där är ju bilden av att vi bär varandras bördor. Och vi är inte ensamma. Det finns så mycket ensamhet i vårt samhälle. Det finns så mycket människor som, alltså jag förstår inte rikedomen i det här fullt ut. Det är så lätt att tappa det, men det finns så mycket människor som när man kommer till en kristen gemenskap och upptäcker, wow, kan man dela det här? Kan ni vara med och be för det här? Så blir det som en sån aha-upplevelse och så inser man, ja, och det här har jag hela tiden. Och så ser man att det är verkligen en skatt för en del människor att upptäcka. Det finns andra som vill dela min börda, som vill be för mig till och med. Vi är gåvor till varandra. Vi är varandras gåvor. Vi är till för varandra. För att uppmuntra varandra, för att stötta varandra. Och det hör till förbönens möjligheter, som var rubriken som stod på den första bilden. Att vi har varandra i bönen. Vi behöver inte komma ensamma. Och Kanske du redan lever i en gemenskap, i husgrupp eller hemgrupp eller vad det kan kallas. Där man delar bönämnen med varandra. Kanske har du en familj där man delar bönämnen. Men det är någon enorm styrka att vi verkligen gör det. Att vi kan dela det som är tungt och det som är tufft med andra. Vi är inte ensamma. Det är ju erfarenheten som jag har när man frågar någon som kanske inte man tänker alls vet om den har någon tro. Och så frågar man, men du vet, jag skulle gärna be för dig. Jag ber ju till Gud. Jag skulle gärna be för det här. Det är ju väldigt sällan någon blir ledsen eller besviken eller irriterad eller tackar nej. De flesta blir ju tacksamma och glada när de får höra det. Låt oss inte glömma vilken styrka det är att få be tillsammans. En annan styrka är ju att vi kan be för varandra så där konkret i den personliga förbönen. Att vi kan lägga händerna på varandra och vara till för varandra på det sättet också. Där Gud har gett oss till varandra för att be om, och uppmuntra varandra genom personlig förbön. När vi ber för varandra, då är inte fokus på den som ber för oss, utan då är fokus på Gud. Jag gillar barnsliga bilder. Och en sån här bild som jag gillar, det är bilden av ett stuprör. Därför att jag tänker mig förbönen som ett stuprör. Ni vet, det finns en, ja, kanske en hängränna ofta, va, som är uppåt och fångar upp vattnet. Och sen så rinner det genom ett stuprör och så finns det ett utlopp en bit ner på röret eller i en tunna, eller det går ner i marken ibland. Jag tänker mig lite grann, för när vi ber för varandra, då är vi som stuprör. Alltså vi håller en hand upp emot Gud och vi får ta emot ifrån Gud för att ge det sen vidare. Och den som ber är som det här stupröret. Och det är inte fokus på den personen, utan det är fokus på Guds resurser, på det Gud ger och den uppmuntran Gud vill ha och den kraft Gud vill ge till den vi ber för. Det finns en sak som John Wimber har sagt som jag tycker är så bra. Det är att förbönstjänst, det är att möta behov, människors behov med Guds resurser. Det är befriande, då kan man börja be för andra. Det är liksom, det är Guds resurser vi möter behoven med. Man kan känna sig så liten när man ska be för någon. Man kan känna att, oh, inte kan väl jag, inte ska väl jag, vad ska hända? Nej, ja, ingenting, om vi inte har Guds resurser naturligtvis. Förbön är att möta behov med Guds resurser. För några veckor sedan hade vi ekumeniska bönevecka, som vi kallar den här i Nyköping. Kanske någon uppmärksammade det. Också ett sånt där uttryck för att vi är tillsammans, också i en stad. Vi ber tillsammans för den nöd vi känner för vår stad. Vi är inte ensamma, Vinjord är inte ensamma, Jordensbergskyrkan är inte ensamma. Vi är tillsammans i den här staden, också i vår bön för människor och för situationer som vi möter. Förra fredagen så hade vi samling för präster och pastorer. Vi möts ett par gånger per termin. Och också för att få den här upplevelsen att vi är inte ensamma som präster eller pastorer. Vi står tillsammans i den här staden och vi ber för det vi har. Ja, det vi bär på utifrån våra tjänster och det vi möter och det vi ser i vår stad. Vår situation är inte som änkans. Vi är inte ensamma. Hoppas du kan ta till dig det och kan ta del av den välsignelse som det är att få dela bönen och få dela den gemenskapen med andra för det som är tufft i ditt liv. Vi är inte änkans sits. Och Gud är inte som domaren. Gud är inte som domaren. Vet ni, domaren är trött på änkans tjat. Hon pinar livet ur mig. Hade vi det på en bild? Nej, det hade vi nog inte. Jag tror inte jag skrev upp det, va? Alltså, ska hon aldrig ge sig? Åh, jag har fått nog. Det är liksom änkans... eller det är domarens attityd gentemot änkan. Gud älskar att höra din och min röst. Gud tröttnar aldrig på att höra oss. Tvärtom, hela den här berättelsen som Jesus berättar, den är precis för att uppmuntra. Ge inte upp din bön. Sluta inte att be. Gud är inte som domaren. Gud vill höra din bön. Gud vill höra din röst. Vi är inte ointressanta. Vi är inte okända inför Gud. Vi kommer inför Gud kända av honom. Gud vet redan vem vi är när vi kommer. Han känner detaljerna i våra liv. Det är fascinerande. Bland miljarder människor så kallar Gud oss för sina barn. Vi är Guds barn. Han vet, står i Bibeln, Jesus säger det, hur många hårstrån vi har på huvudet. Bland miljarder människor, Gud, vi är inte okända inför honom. Han vet vem vi är när vi kommer. Vi kommer som hans barn. Gud är inte som domaren. Gud vill höra våra böner. Och i Filipperbrevet, nu kan vi ta den. Ja, precis. Timoteusbrevet, i och för sig. Jag håller helt med dig. Det står i mitt papper också. Så det är bra att det var det som kom upp. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan. Till förbön och tacksägelse för alla människor. Gud vill höra vår bön. Änkan hade ju kunnat tänkt att det är meningslöst. Änkan hade kunnat tänkt att domaren, han har makt, men han gör ingenting. Han har inget intresse. Han har möjligheterna, men han bryr sig inte. Vi får aldrig luras och tro att vår bön är meningslös. Att vår bön inte spelar någon roll. Först och främst uppmanar Paulus Timoteus till bön, till förbön. Det är inte för att det är meningslöst, tvärtom. Det är för att det är meningsfullt. Det är för att det fyller en funktion. Bibeln säger någonting annat. Bibeln säger att bön förändrar. Bön påverkar. Bön räddar människor. Bön river murar och tar bort hinder. Först och främst uppmanas vi till bön, till förbön och åkallan och tacksägelse för alla människor. Jag vet inte om du är bekant med Daniel i Gamla testamentet. Men Daniel, han var en person, för att göra den historien kort, som hade blivit bortförd ofrivilligt ifrån sitt land och ifrån Jerusalem där han bodde. Bortförd till ett annat land, till ett främmande land, till en främmande kultur, och för att tjäna en annan kung i Babylonien. Det var hans situation. Där var han. Och vad hände med Daniel? Jo, han blev framgångsrik. Det gick bra för honom i det nya landet. I den främmande kulturen, hos den främmande kungen. Det gick bra för Daniel. Han hade framgång. Och vad hände då? Jo, då blir människor avundsjuka. Det händer naturligtvis inte på Vinja, det förstår jag. Men annars så vet vi i samhället, människor blir avundsjuka när någon har framgång. Så de här andra snubbarna kring Daniel där, som också jobbade hos kungen, som blev avundsjuka, de börjar fundera, vad ska vi göra åt den här Daniel? Hur ska vi liksom sätta dit honom? Hur ska vi få honom på fall? Och så kom de på att de skulle gillra en fälla. Så de gick till sin kung och så sa de till kungen, du kung, vi har ett jättebra förslag. Du är ju kung här, va? Och det är väl härligt att få uppmärksamhet och popularitet, sa de till kungen. Och så sa de, ska du inte bestämma att ingen får be till någon annan gud eller människa än till dig? Det vore väl härligt, en månad eller så där. Och kungen, han tänker, ja, det det vore väl kanske bra. Så han går rakt i fällan. Och han säger att jo, men den lagen instiftar vi. Och så visste då de här som fanns där också och jobbade som avundsjuka på Daniel, att Daniel, han gick 3 gånger varje dag till ett speciellt fönster i huset eller rummet där han bodde. Och så böjde han knä där och så bad han 3 gånger varje dag. Och nu tänkte de, nu ska vi spana här och se vad han gör. När det nu är bestämt att man inte får be, utan då ska man straffas med att slängas i lejongropen, som de kallade det. Jaha, vad ska Daniel göra nu då? Naturligtvis gör han det han vet att han ska göra. Han böjer knä och ber. Precis som innan. Vid sitt fönster, vänt mot Jerusalem, sin hemort, så ber han till sin Gud. Kungen blir bedrövad när han inser att han har blivit lurad. För de tar ju naturligtvis och rapporterar Daniel. Och kungens ord måste hållas. Och han måste slänga Daniel, som kungen uppskattade mycket, i den här lejongruppen. Kungen kan inte sova på hela den natten. Han bara oroar sig och är så bedrövad över det här som har hänt. Så tidigt på morgonen så går han iväg. Och så går han fram till det stället där de har slängt ner Daniel. Och så ropar han ner så här. Daniel, Du den levande Gudens tjänare, har den Gud som du ständigt dyrkar, vilket vittnesbörd om vem Daniel var, kungen i det främmande landet, benämner honom som den som ständigt dyrkar sin Gud. Har han kunnat rädda dig ifrån lejonen? Ja, vi som känner berättelsen är ju inte så nervösa, för vi vet ju att det hade gått bra. Gud hade sänt sina änglar och beskyddat Daniel. Och Daniel kunde oskadd tas upp till kungens oerhörda glädje. Och då kommer, undrar ni varför jag håller på att berätta om det här? Då ska ni få höra vad kungen i Babylonien säger och talar ut. Och det tror jag vi har på nästa bild. Då befaller kungen så här: jag befaller att Daniels Gud ska vördas och fruktas så långt som mitt välde når. Han är den levande guden, han som evigt förblir. Hans rike går aldrig under, hans makt har inget slut. Han räddar och befriar. Han gör tecken och under i himmelen och på jorden. Daniel har han räddat från lejonen. Det befaller kungen i Babylonien ska gälla. Kan man ju undra om vi tänker så, att man kan befalla att någon ska tro på Gud. Men vilket vittnesbörd om vad bönen kan få vara med och göra. Ett oerhört starkt vittnesbörd om hur bönen kan göra skillnad i ett väldigt stort perspektiv. Vi kan ju se det i små, i vår vardag kanske, i det mindre perspektivet. Men också i de stora perspektiven kan detta, att inte ge upp sin bön, göra stor skillnad. För att Gud är inte som domaren. Gud vill höra vår bön. Och vår bön är med och förändrar och påverkar på olika sätt. När vi är med och ber, då är vi med och formar framtiden. Vi är med och vänder trender. Vi är med och skapar möjligheter för Guds rike. Jag nämnde om den här lilla böneperioden som vi hade i våran kyrka, Hjortensbergskyrka, nu i början på året. Bara ge ett litet exempel på vad vi fick vara med om. Det var väldigt uppmuntrande för oss. Och vi upplevde att det var helt rätt att samlas i bön. En dag, vi hade några dagar som vi hade bönesamlingar tillsammans i kyrkan. På en sån bönesamling så bad vi väldigt specifikt för en ungdom i våran kyrka. Det var en av konfirmanderna som inte hade, som hade börjat i höstas vår konfirmation, men sen försvann den här konfirmanden. Och jag visste egentligen inte riktigt vad som hade hänt, varför den här personen inte kom. Men vi bad för den här personen och vi bad för familjen som fanns runt omkring. Och samma eftermiddag så tänker jag att jag ska ringa upp den här personen. Det hade jag inte tänkt innan så där just den dagen, men jag tänkte det efter vi hade bett och så. Jag ska ringa upp och kolla hur läget är. Och när jag ringer upp så säger den här personen: jo, jag har faktiskt tänkt att jag ska börja konfirmationen igen i vår. Och det var ju till min jättestora förvåning. Det hade varit inte det svaret jag hade förväntat mig. Men jo, jag har tänkt att börja konfirmationen igen. Och så visade det sig, det här var på en fredag, redan samma kväll så kom den här personen till vår första ungdomssamling för den terminen. Och det blev, ja men för oss var det bara ett stort bönesvar. En person som jag tänkte att, ja, det händer ju att ungdomar kommer och sen så händer annat och så försvinner de av olika skäl. Det har ju hänt förr. Men vi bad väldigt specifikt och jag vill tro att bönen gör skillnad. Väldigt, och väldigt snabbt. Det är inte alltid vi ser så där snabba bönesvar. Men det var väldigt uppmuntrande. Och det har fortsatt att hända saker i både den personen och i familjen runt omkring i den här våren. Väldigt uppmuntrande. Bönen gör skillnad. Ibland blir vi överraskade av att vi får bönesvar. Ibland blir vi kanske inte, ja, ibland har vi stor förväntan att det ska hända någonting. Men ibland så kanske man ber och sen så, oj, det hände verkligen något. Ja, så kan det vara. Men bön gör skillnad när vi ber. Vi läser till sist. Nu håller på länge. Om vi tar nästa bild. Till sist i berättelsen så säger Jesus att det hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Gud vill ge oss sin rätt. Gud vill ge oss det som är vår rätt. Det som är gott i våra liv. Det vill Gud ge oss. Det är Jesu slutkläm i berättelsen. Våga tro det. Våga ta emot det. Alltså om Gud, om änkan kunde påverka domaren att få ut sin rätt, hur mycket mer kommer inte vår bön att leda till framgång? Därför är det meningsfullt att be. Därför ska vi inte ge upp vår bön. Därför ska vi inte låta oss luras att Gud inte bryr sig. Därför ska vi ta vara på förbönens möjligheter. Och jag tänker att den här dagen är ett tillfälle, en dag att kliva fram inför Gud. Med det som ligger i våra liv och i våra hjärtan. Det som är kring våra livssituationer. Kanske det är någon som känner att den har någonting som, det här ska jag inte bära själv. Det här skulle vara så skönt att få dela med andra. Det här skulle jag vilja få hjälp med. Det här kan vara ett tillfälle. Jag vet inte hur ni brukar be här. Men du sa att vi gärna kan be för den som vill. Och jag är gärna med och ber. Kanske har ni fler som brukar be i de här gudstjänsterna. Vi vill gärna dela det som du bär på. Kanske vill du göra det med den du sitter bredvid. Annars så finns vi andra som kan göra det också då. Kanske har Gud påminnt dig om något som har varit ett bönämne tidigare som du har tappat. Kanske har Gud idag velat visa dig på en person eller något sammanhang. Och det får bli en påminnelse. Jo, där ska vi börja be igen. Där ska vi fortsätta bönen. Där ska vi inte ge upp. Jag tror Gud vill uppmuntra oss att fortsätta. Kanske vill du ta ett nytt beslut och göra det till en god vana att be i din vardag. Be regelbundet, precis som Daniel gjorde. Skapa en rutin. Vi kan ta ett beslut. Vi kan få göra en plan. Jo, jag vill också. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du har gett oss den här möjligheten att vi kan be. Du har gett oss möjligheten att vi får dela våra liv med varandra. Vi får be tillsammans. Vi får bära varandra och vara uppmuntran för varandra. Jag tackar dig så mycket, Herre, att du inte har skapat oss som en ensam ö i universum. Utan du har skapat oss för att vara sammanlänkande, sammanfogade med andra människor. Ha goda relationer till människor omkring oss och god relation till dig. Och Gud, jag ber att du ska blåsa med din goda ande över de saker som du har velat visa på idag i våra liv. Det som kanske smärtar oss idag. Herre, blås med din mildhet och din godhet över det i våra liv som gör ont. Blås över där, de områden där liksom vår tro och vårt engagemang har falnat, men där vi vet att där skulle vi egentligen vara med och be. Blås med din vind av tro, av uppmuntran och kraft. Tack helige ande att du är här. Tack att din skaparkraft är här. Tack att din försonande kraft är här genom Jesus. Vi fick höra tidigare i gudstjänsten. Tack att vi får komma inför dig utan att skämmas den här stunden. Tack att vi får vara inför dig i frihet. Tack att du vill ge varenda en av oss av din frid och den glädje som du har skapat oss till. Barnaskapet, barnets glädje i trygga familjen. Tack att du vill ge det till var och en. Tack att du knackar på våra liv. Tack att du längtar efter att vi ska säga, precis där vi är, utifrån vår livssituation: välkommen in, Gud, i mitt liv. Välkommen, Jesus. Tack att det kan ske idag, att vi kan öppna vårt liv igen. Eller kanske för en av de första gångerna för dig. Säga: Jesus, jag behöver dig. Tack att vi kan göra det just nu. Tack att du är här. I Jesu namn.